eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Du, det var många som påpekade under efter förra veckans podd att du var i form, David. Jag sa ju det till dig efteråt också. Du gick igång där, och framförallt gick du igång där när vi pratade franska hästar, vara eller icke vara i elitloppet och allt det där. Och att det kommer igång surret lite för tidigt. Man ska inte komma, så kommer man, och du gick igång med Bold Eagle. Härligt, David!
Jag gick igång så otroligt mycket så att jag skenade iväg och hade helt fel. Jag raljerade kraftigt över fransmännens vi kommer inte. Så att jag sa att Bold Eagle skulle komma till USA så många gånger, men att han aldrig var där. Men det är klart han var. Det kom jag på precis efter vi hade spelat in. Men ja, det blev konstigt att klippa bort. Så jag bjuder på att jag hade fel, men då rättade jag mig och konstaterade att jag var lite snabb i tanken där.
Ja, men det var härligt också för du gick igång. Du gick igång på det.
Jo, men det gör jag. Och jag tycker att det är lite tröttsamt att läsa då att FaceTime Bourbon inte ska komma. Jag tycker att nyheten är värd noll. Ja. Och då menar jag från fransmännens sida hur de väljer att kommunicera det här. Att vi skriver om det som en nyhet, det förstår jag såklart. Men det säger mig ingenting att de säger så nu.
Nej. Då var det sagt också. En liten rättelse startar vi den här veckans poddavsnitt med. Välkomna till oss. Kul att ni är med oss. Även om vi kommer ut lite senare än vanligt. Men vi hade ju full respekt för våran gäst som gärna ville spela in vid lite senare tillfälle. Och då gjorde vi så också. Såklart, vi kommer till det om en liten stund. Igår kom det ett besked från regeringen, David, i publikfrågan på...
Nej, inte ännu en gång. Publikfrågan är på tapeten.
Ja, men jag sitter ju och följer det där med spänning varje gång. Jag kan tänka mig att du zoomar ut och mer tar du med en klackspark, eller?
Ja, numera gör jag det, men jag är så fruktansvärt läs på det så att jag orkar inte ha förväntningar längre. Så har det blivit.
Orkar du med en 30 sekunder i podden?
Kör!
300 pers ju, från och med 1 november på idrottsevenemang. Man höjer alltså ribban från 50 till 300. Ska vi jubla eller inte? Nej, såklart inte. Men det är väl ett steg åt rätt håll i alla fall. Och vardagstravet i alla fall där, David. Ja, det räcker väl 300 gott och väl.
Ja, och jag tror att man kan komma runt lite restriktioner. För att, hur är det? Gäller det här restauranggäster också?
Nej, precis. Utan Nej. Du kör ju 300 på publikplats då. Sen har du ju restaurangerna sen. Så att det känns väl som att det kan trumma igång i alla fall vad gäller travbanorna framöver då.
Ja, det är ju väldigt viktigt nu att folk inte springer runt på banorna så att det blir liksom massa snackis och travsällskapen känner att okej, det här funkar organiserat så att det inte är liksom någon som är på kongressen, och jag tar Valla som exempel, ska över på Valla krog eller så här, utan försöker lösa det så smidigt som möjligt när det här väl kommer igång så att vi i varje fall kan gå på de fina dagarna. Det är ju ganska mycket fina dagar kvar, även om det bästa såklart är kört under sommaren. Ja, vad tycker vi om det här? Jo, men det är väl såklart positivt. Det går åt rätt håll. Jag kan ändå landa i att smittspridningen ökar ju ganska mycket nu, säger de. Nu vet jag inte, återigen, jag är ingen epidemiolog, men viruset verkar ju inte lika dödligt ta i trä som det var i våras. Då menar jag att de har stängt ner det här, jag får feeling lite grann i onödan här under hösten. Jag fattar såklart att vi har inte kunnat köra ett elitlopp som det har kört så många andra evenemang, men sett till hur samhället har sett ut i övrigt har ju kulturen och idrotten stängt ner på det sättet man har stängt ner helt i onödan. Och det tror jag fortfarande man gör med 300.
Eller kanske det är så att idrott och kultur har tagit sitt ansvar gentemot många andra sektorer.
Ja, men det är ju inte självvalt, utan det är ju regeringen som har fattat det här beslutet. Menar, att det har tagit så lång tid. Tänk så många kronor det har kostat för travbanor, fotbollsarenor, fotbollsklubbar, hockeyklubbar, handbollsklubbar, whatever. Alla sporter som inte har fått ha. Det är ju rätt stor skillnad på 50 och säg 1000. Eller en procentuell siffra av hur stor arenan är. Och att man i ett läge där smittspridningen ökar ändå väljer att öppna upp lite grann tyder ju på att man borde kunna ha öppnat upp till exempel under sommaren och köra utomhus då. Alltså du vet, det finns många exempel. Och jag gillar Sovallas vd Jörgen Forsberg. Han var tidigt ute att vi ska försöka se vad det här innebär. Men på honom, han är en av få ledare inom travet som jag känner att här har vi en kille som vill ha in folk och som vill jobba för att det här ska kunna funka och göra det smittskyddssäkert. När man hör Svensk Travsport i samma fråga, att de är ju direkt... öppna stallbackarna absolut inte tal om, och det är väldigt mycket liksom, man vill inte riktigt därifrån, det är min känsla. Man vill bestämma, och det genomsyrar mycket av vad Svensk Travsport håller på med för dagen. För att inte prata om det här man gjorde med Claes Fredenvall. Man plockade alltså in honom i ett möte i Propulsion-rättegången för att kolla på hans sökningar på en amerikansk databas. Jag fattar inte vad Svensk Transport håller på med. Att den här Propulsion-rättegången fortfarande inte är klar vid slutet av oktober och metoderna man använder. Enligt mig säger det mycket om Svensk Travsports ledning och vad man håller på med, och det har ju avspelat sig i publikfrågan också. Jag är ruskigt less på det där och jag tycker att...
Oj, det var tuffa, starka ord från dig, David.
Ja, Svensk Travsport, vi inom travet förtjänar bättre än det lalleriet som pågår i huset. Jag kan leva med åsikter, jag kan leva med liksom oliktänkande, jag har skällt lite grann på ATG. Jag kan leva liksom med strategin som ATGs ledning vill ha, även om jag inte håller med om den, så har de ändå, kan de motivera det. Jag tror inte det är bra på lång sikt och så vidare, men det är Svensk Travsport håller på med i olika frågor, otydligheten, sättet man kommunicerar på, hur man behandlar olika frågor. Det är ju inte bara en fråga, det är många frågor. Väldigt provocerande att se från sidan. Jag får dåliga vibbar av det förbundets ledning. Punkt slut.
Okej. Vi sätter väl punkt där med dina ord kring det där då. Ska vi gå in på något som är lite roligare?
Hemskt gärna.
Travsporten som vi Johanna älskar, och prestationer och hästarna framför allt. Lördagstävlingarna förra lördagen från Gävle, vad tar du med dig? Vagabond B kanske?
Mm, vilket ånglok den hästen är. Alltså, han bara bombar på. Nu blir han ju lite het på vägen, men i den formen han har nu så kan han nog bomba på ett halvår till och, eller ett halvvarv till, och att de kommer inte ifatt honom. Kul att en mindre tränare som David Persson har fått fram en så pass bra häst.
Ja, liksom. Det har vi varit inne på tidigare. Ja, och just att han har spänt bågen också, var ute i Sundsvall Open Trot och sådär.
Nej, men väldigt, och menar, han hävdar sig bra. Man blir glad, man blir varm i kroppen av att se sådana hästar. Även om det var kallt med på V7 så kan man liksom förbi se det. Liksom. Det är ju, det är en del av livet som traventusiasm.
Ja, var det något annat ifrån lördagens tävlingar? Jag håller med dig, Vagabond B, det var ju otroligt kul. Nej, men jag kan briefa upp det lite grann. Vagabond B, jag håller med dig, det är häftigt att se han. Och Born Unicorn också.
Ja, det var imponerande. Det som var så sjukt med Born Unicorn, det var att han pullade ju en hel del i loppet. Alltså låg på. Jag vet inte mycket han pullade bort. Och detta över 3100 meter, ändå kunde han vinna. Det säger en del om hur bra den hästen är, och det är ju en häst jag trodde var slut, ska jag säga. Han fick ju något tuffa lopp där som treon Kai Videl körde. Jag tror det var något kriteriekval och så vidare. Sen var han nere i Monté hos bröderna Martens. Och lite kul, för att Redén sa ju det att han är väldigt liten hästen. Jag var förvånad att de satsade så mycket på Monté med honom. Och sen har han varit hos, jag tror han var hos Sebastian Gurato. Alltså att en sån häst kommer tillbaka till Sverige och liksom visar glöd och det finns förbättringspotential i honom. Det är väldigt, väldigt imponerande av Redén att få honom i det här skicket. Jag menar, vinner man på det sättet över tre varv, då duger man väldigt bra i sin klass. Jag är rädd eller slash glad att vi får följa honom en hel del på V75 här nu närmaste tiden.
Vadå rädd?
Nej, men han blir väl, så kan han starta på i vinter, så kommer han ju bli väldigt stor favorit i sin nuvarande klass.
Tänker så. Ja.
Ja, och när många andra bra hästar går till vintervila så är ju risken att loppen blir ihålliga. Nu ska jag inte måla fan på väggen, det är inte det jag säger. Jag är väldigt glad för att en sån häst som har varit kapabel och liksom varit nere i tuffa miljöer i Frankrike kommer tillbaka till Sverige och har liksom mer att ge. Det är ju det viktigaste.
Ja. Onsdagens tävlingar, eller jag kan säga så här också vad gäller lördagens tävlingar. Jag ska återkomma till dammsugarhästen From the Mine lite senare i det här poddavsnittet. Onsdagens tävlingar då? Var det Esprit Sisu som stack ut mest? Kanske, ja, och bäst?
Ja, men han är ju bara 6 år så att han ska väl ha mycket ogjort på tävlingsbanan. Och Daniel Wäjersten har verkligen fått en väldigt bra start på sin tränarkarriär.
Ja.
11,5 gick det väl lite Vare Kronos vibbar, även om det inte gick lika fort sista varvet, men 11,5 i 1600 meter eller 12,5 kanske det gick. Och sen så bara bombar undan. Det var häftigt. Och ja, det är ju inte alltid givet att de ska funka i ny regi liksom. Inte så lätt att förbättra från Svante Båt kanske, men snyggt jobb av Daniel.
Jag vill lyfta fram en av Rejo Liljendals treåringar som också visade upp sig i onsdags vid namn Kryptonite Hanover, som såg dunderläcker ut, alltså när Olsson lättade iväg med Kryptonite Hanover, bara stack undan på väldigt spänstiga ben och lämnade hyfsat namnkunnigt motstånd bakom sig i alla fall. Den där hästen tror jag vi kommer få se mer utav. Det känns som att poletten verkligen har trillat ner hos Kryptonite Hanover. Jag vet inte vad du säger.
Jag håller med, och Reo Liljendahl överlag faktiskt. Han hade ju Admiral As tillbaka i, när var det i förra fredagen va?
Kan ha varit
det. På lunchen på Valla, och var också väldigt fin. Det var ett lätt motstånd för honom, men han har ett par hästar som har visat form här på slutet. Vi hade ju Many Masters i kriteriekvalen, de var lite blek i finalen kanske, men känns som att det istället är lite grann på gång för dem.
Ja, stämmer. Admiral As som väl har, han lär väl ha två raka segrar nu va? Vann väl uppe på Solänget där också för Uffe Olsson. Så att ja, de är på gång, hästarna.
Där har vi en häst som har hyfsat mycket ogjort på tävlingsbanan.
Åh, herregud.
Hoppas han får vara frisk och hel, för att det finns ju fartresurser som är få andra.
Mm. Han har väl knappt förlorat felfri så här långt i karriären. Kanske någon enstaka gång där, men inte ofta i alla fall, David.
Nej, så är det.
Du, ska gå in på veckans gäst, tycker du?
Ja, men det tycker jag. Stefan P. Pettersson, som kanske inte har några stekheta V75-chanser på lördag eller söndag, för det är dubbla V75 och helgen. Men, ja, men en kille man är lite nyfiken på, som jag känner alldeles för dåligt. Han verkar alltid väldigt positiv och glad, så att det känns skönt att slå honom en signal.
Hallå där, Stefan P. Pettersson.
Hej, hej. God morgon på er.
God morgon, god morgon. Hur står det till? Jag kan tänka mig att det är bra förresten. Nu lägger jag orden i munnen på det, men det var ju seger igår på V64 med Leon Zon. Grattis till det till att börja med.
Ja, nej, det var en bra kväll. Vädret var väl sist och där, men han uppträdde bra och tog andra raka där och har äntligen börjat stabiliseras lite, för hon har varit en jättelovande tvååring till nu börja visa att han funkar någorlunda igen. Så det känns jättebra.
Nu jag måste fråga, utanför travet, hur ofta använder du Pet i Pettersson när du liksom, ja, hur hushåller det?
Aldrig.
Nej. Misstänkte det. Det blir ju så att många inom travet får den här bokstaven. Det mest kända exemplet är väl Stig H. Johansson, men jag har tänkt på det liksom, att, eller jag har tänkt på några gånger hur ofta du använder ditt P, men aldrig alltså.
Men David, händer du, har du koll på, eller hur?
Ja, ja, absolut, absolut.
Har du koll på vad Pet står för då?
Nej.
Stefan, vad har vi P för?
Ja, jo, det står, jag heter egentligen Per Stefan Pettersson, och det fanns en Stefan Pettersson från Axvalla. Han hade en rätt så bra gulddivision för några år sedan, så att då fick vi lägga till något för att få ut licensen, så därifrån kommer det.
Okej, okay,
ja, okay. Ja, härligt. Du, Stefan, många här runt omkring är ju, eller travintresserade, har ju följt dina framgångar och framgångssaga med Oasis B. Vad minns du tillbaka på den tiden?
Ja, alltså allting är ju såklart helt fantastiskt med det där, och som ni har märkt, det är inte så bra på sociala medier och sådär, men hela tiden nu kommer det ju från 2, 3, 4, 5 år sedan minnen från vi var USA, Frankrike, Italien, och ja, han har ju rest över hela Europa och USA, så att det lever ju fortfarande med oss. Vi har ju fortfarande massa kontakter och mycket av våra både hästägare och allt som kommer ju från den tiden. Så vi har ju honom att tacka för ofantligt mycket.
Ja, alltså jag kommer ihåg, om jag vet inte om du minns det, Solvalla Grand Prix, Claes Svensson körde. Han var 4 år, han gick i spets tror jag, och packade ihop fullständigt. Eller packade ihop, men han vann inte i alla fall, han blev trött. Att den hästen skulle få ihop, vad fick han ihop? 18 miljoner.
Nej, jag kommer också ihåg det, vi var såklart besvikna över det. Han, för mig började jag ju förstå då när vi var i Norge och vann fyraåringsloppet där på Oslo Grand Prix-dagen från Sport 12 med Johnny Takter där. Då, det var ju det första stora för oss. Sen var jag ju med i ganska tuffa lopp som fyraåring. Började ju femårssäsongen med att gå utvändigt om Pannede Motör uppe i Karlstad där på långfredagen. Och
just det.
Vann sen Kjell P. Dahlströms minne 8 dagar senare. Sen var han ju skadad. Sen startade han inte förrän i november som femåring. Han gjorde inte så mycket som femåring. Sen efter det så gick det ju att utveckla sig. Han vann ju det här loppet efter Maradja där på Pridavrik söndagen där. Och ja, sen rullade det ut på en helt fantastisk saga.
Ja, alltså kollar man på hans statistik, han startade 85 gånger, han vann 18. En häst som har vunnit 18 lopp på 85 starter, även om då många är i högsta eliten tjänar kanske normalt sett. Jag vet inte, 5 miljoner, är det rimligt? Jag vet inte, jag höftar lite grann. Men alltså 18 miljoner, det är ju otroligt snyggt matchat.
Ja, nej, men i och med att det var så startsnabb och både jag och ägaren var ju liksom lite, det var helt okej att släppa. Och vi gick ju igenom, det var ju en tre kanoner som liksom hela tiden vann det året. Alltså vi körde in 7 miljoner på honom 16, och då var ju Nuncio med och tjänade 9 liksom. Det var, det, vi var ofta bakom den, men det räckte ju, för det var, är ju enorma pengar även på det. Va?
Mm. Det är fantastiskt.
Förutom att vara startsnabb, travsäker och lätt att resa med, vad var hans främsta egenskap tyckte du? Alltså, hur bra var han egentligen kapacitetsmässigt, tycker du?
Ja, men alltså, man funderar ju på om man skulle... Han blev ju så bra med en helt normal, enkel, alltså, träning. Vi körde fort 2 dagar i veckan på våran bana här hemma. För honom var det ju en ganska lätt träning eftersom han besatt en så hög kapacitet. Alltså, då tänker man ju ibland om man hade tränat tuffare, eller om man hade vässat mer, om man hade fått... Han var ju så otroligt jämn över så lång tid. Om man hade fått högre formtoppar och kanske vunnit några fler lopp, men inte kunnat tävla lika ofta, lika bra. Så att, omöjligt att säga, men med tanke på hur tufft, eller hur lätt han tränade, så var han ju oerhört bra, måste man säga.
Men om jag vänder på frågan så här, har du haft hästar som rent kapacitetsmässigt har varit, missar mig rätt nu, nära honom på det sättet, men att de saknat andra bitar, typ då förmågan att resa, startsnabbhet, travsäkerhet och det här att vara lätt att träna?
Ja, jag tror att jag har haft hästar som är i närheten på vissa bitar, alltså, men det är ju totalen som gör att det, både friskheten och viljan att kämpa, och det är det totala. Men sen har jag nog haft hästar som säkert är lika speediga på 100 meter eller egentligen vill men inte håller ihop. Alltså, man har hittat hästar som har vissa bitar, men totalen så har ju ingen varit i närheten, såklart.
Precis, för det är det som är känslan med SSB, det är som hans storhet, att han var liksom bra på många grejer som många hästar inte var bra på. Alltså det här med att resa så okomplicerat och det du beskriver, kanske lätt att träna, startsnabb, travsäker, det kommer man ju långt med. Om och fräsch och ganska skadefri liksom länge.
Ja, men så var det. Och det blev ju en sån här... Alltså vi gjorde ju det, kan vi kalla det, lite amatörmässigt. Alltså jag och Martina, vi reste ju med hästen allting. Alltså vi var borta några dagar och vi hade bra organisationer hemma, så vi kunde gå med honom och uppleva det här. Det var inte så att vi ställde honom på någon transportbil ner till Frankrike och så flög vi ner några dagar senare, utan... Vi gjorde ju tripperna gemensamt med hästbussen och följde honom hela tiden, vilket också gjorde att vi hade en jäkla koll på hur han var hela tiden. Va? Så att vi märkte otroligt små detaljer hela tiden på hur han var när han reste, om man skulle stanna lite extra. Så vi hittade ett jäkligt bra koncept med honom också. Va? Så att, jag tror totalen att det blev ett lyckat samarbete oss emellan, både häst och oss. Alltså det var nog så.
Men, när du minns tillbaka, Stefan, på Oasis B, vad är det framförallt du känner då?
Ja, alltså, det är jättesvårt att bena ut. Jag tycker att den största segern är såklart lotterian. Det var ju helt galet. En italiensk häst kommer ner och vinner deras största lopp där. Och ja, det var ju helt tokigt. Men sen Prix d'Amérique-trean där blev ju enormt stort här i Sverige. Det var... Med journalister och med omskrivet här hemma, så var det nästan lika stort. Så lotterian är ju inte riktigt lika stort här i Sverige som Prix d'Amérique är ju ofantligt mycket större här. Så att den tredjeplatsen blev nästan mer uppståndelse för rent medialt och bland folk. Och sen om jag ser tillbaka på totalen, så är väl de här 3 USA-resorna helt fantastiskt äventyr med otroligt gästvänliga människor som servade, och ja, de här 2 veckorna vi var där borta med hästarna var en otrolig upplevelse.
Okay. En fråga på det här med resande bara. Du har ju såklart haft många andra hästar. Tycker du att andra gör lite missar där när de... jag fattar att det är en prioritering med att man skickar ner hästen separat med transport och flyger ner. Menar du att den lilla detaljen är värd så pass mycket extra som ni kunde göra på SSP?
Ja, men vi tyckte ju framförallt det i början, och sen när man hade hittat systemet, alltså vi visste ju exakt vad han ville när vi kom fram. Han ville kolla över den nya anläggningen, vi var ute och gick med honom och skrittade ut och han fick kolla över det. Han var hingst, en lite sån alfahanne som ville ha koll på allting. Det var ju, ja, vi hittade det systemet, och jag tror ibland att Vi körde med den här lilla bilen. Man åker ganska kvickt mellan, från plats till plats. Det var inga större transportörer med stopp som behöver stanna för förartider och sånt där. Vi rullade på och var jäkligt effektiva i vårat resande, om man säger så.
Ja, du pratade, Stefan, om när du åker till USA, gästvänliga människor som tar hand om er. Mitt intryck av dig som person är, när man träffar så otroligt mycket travtränare och har gjort under alla dessa år, är att du alltid är på ett strålande humör, du är glad, du är till mötesgående. Likadant när jag och David frågar, vill du vara med i podden? Inga problem, jag ställer upp, jag kan, ni kan. Det är aldrig något strul. Är det så du vill beskriva dig själv som människa, eller känner du igen dig med den bilden som jag beskriver?
Alltså ganska bra. Du får höra väl sambon, hon kanske inte riktigt håller med.
Men så är det.
Nej, men alltså jag försöker nog, alltså vi är ju inte så många inom det här gänget, och kan vi tillföra något och kan vi hjälpas åt, så tror jag att vi måste kämpa för det. Och om det är någon som är intresserad att höra lite om det här, så har inte jag något att dölja, eller tycker inte det är något besvärligt att prata om, utan jag är jättegärna med och ställer upp på det man kan, och jag försöker nog göra det. Så, ha så lite problem som möjligt, om man säger det. Det är väl så vi försöker ha det.
Du, jag vill spåra tillbaka klockan lite grann. Hur hamnar du i travet och ja, hela den vägen?
Ja, det kom in på en jättekom... Alltså, jag kommer från ridsidan från början. Men bodde ju i närheten av Mantorp-travet här. Så, för det första så jobbade jag som veterinärassistent nere på de här ATG-kliniker som fanns på travbanorna då. Då snackar vi alltså slutet på 80-talet. Så jag jobbade 20 år som veterinärassistent på en veterinärklinik här nere i Mantorp. Plus att jag drygade ut den här kassan som behövs när man håller på med ridhästar. Så att jag jobbade faktiskt, började som understarter på travet och jobbade som funktionär där. Och jobbade mig uppåt, var till och med utbildningsansvarig på Mantorp ett tag och satt i måldomarnämnden i 5 år. Så att jag har gjort en omvänd resa. De flesta brukar vara tränare först och sen sitta i måldomar.
Ja. Men hur har den resan varit då, tycker du, fram till det vi är idag?
Ja, men det har varit jättekul såklart. Vi drog igång, Martina flyttade ner hit 2000 och vi började med en av våra första skapliga hästar. Han hette Minfred, en långloppare som bara sprang 3-1.
Ja, det kommer jag ihåg. Han kommer ihåg.
Vi fick åka sådana här 3-1-lopp på alla partytrav. Så det var ju åka ett par dagar där och bo på hotell. Och han var trea. Det var Etan Royal och Mr. Vole var före där. Och så var vi trea och fick 25 000 och startade en gång i månaden. Så det var ja, absolut. Det har varit mycket roliga hotellnätter och fester då på sådana här partytrav där. Och det var en jättekul tid. Sen höll vi på lite på så amatörbasis och jobbade med annat, både jag och Martina. Sen hade vi ganska många hästar och varit då erbjudna av travet att gå en sån här snabbkurs på Vången för att bli proffstränare 2010. Så att jag gick några veckor där uppe då och tog väl ut licensen mest för att det skulle vara lite enklare med papper och sådär. Men ja, därifrån växte det. Ja. Och Per-Gunnar Svärd Fraksta kom in med Marshall Huxtable först, som var en ganska fin häst som drog in 500 000 första året. Och han är fortfarande största hästägaren och har varit trogen här alla år sedan dess. Och såklart jättetacksam för honom.
När du ändå är inne på det, vi kollar till en träningslista nu, Stefan. 35 hästar i träning, du pratar om hästägare. Hur många veckor sedan var det vi hade gästen Anders Ström i våran podd, David?
Två.
Han lyfte fram, jag vet inte om du har hört det, men han lyfte fram några tränare, väldigt få i Sverige som han tyckte lite mindre tränare med väldigt gott kunnande som sätter hästarna i väldigt bra skick. Ungefär så i stora ordalag. Vad säger du? Han nämnde dig då som en av dem.
Alltså det är helt sanslöst kul att få så fina hästar såklart. Ni förstår ju själva när man lägger ner allt jobbet och sen det finns sådana grunder i de hästar han har. Orsaken till att jag kom in i gänget där tror jag var från början att också Oasis. Att när vi åkte ner till Frankrike då första gången vi vann där så stod vi hos Björn Goop. Och Sabine som är hästansvarig där på Grant, hon jobbade hos Björn då. Så att hon hjälpte oss med allt det praktiska och vart vi skulle köra och vart vi skulle anmäla och när vi skulle åka. Och ja, vi var goda vänner med henne och så åkte ner ytterligare någon gång och var hos henne där. Så att det var ju grunden till att vi började känna henne då. Och så därifrån så Ja, fick vi chansen här för några år sedan med någon Sola Bokomär som var ofantligt kapabel men galopperade loppen. Och, ja, sen,
vilken var det, Stefan?
Ja, jag kommer ju inte på vad han hette.
Nej, jag försöker också. Men fortsätt, du ska försöka lista ut det.
Jag bok där, var träningskompis med Melby Free i samma årgång där, men svek i lopp hela tiden, spändes alldeles för mycket. Var det Dan Wernmer, tror jag. Ja, jag ska se om Martina kommer in så kan vi ropa. Sen fick vi ju den här gamla, han var inte så gammal, Dupree från USA där, som var lite skadad när han kom eller hade haft lite bekymmer med halsar och så, som vi försökte få igång och åkte faktiskt ner till lotterian, men kunde inte riktigt prestera på topp med sin hals där. Och ja, och sen kom ju Hope, Stepan och Lego där, och så nu har vi fyra här som är, ja, helt fantastiska hästar. Så, tre av dem är ju med i Breeders semifinaler på söndag nu, och ja, det ska bli skojigt.
Du, innan du fortsätter, en intressant sak. Vi hade Per Lindroth här för ett par veckor sedan i podden, och han, när vi pratade om bästa hästarna hade kört, han har kört många bra hästar, bland annat också B årets elitlopp och ja, massa annat, men han bara lyfter fram helt random Dupree som den bästa teknikern han hade kört. Ja. Är det någonting du kan skriva under på?
Ja, en jättefin häst, men gick inte riktigt få ur allt ur han. Alltså, man fick känna, utan att veta felen på honom, eller veta felen, vi behöver inte gå in, men man fick känslan av att det gick inte att få ur det sista ur kroppen på honom, va? Och därför var det ju Anders att avbryta, för att det fanns mycket, mycket mer i. Han var ju en fantastisk tvååring i början av karriären där, tills han blev sjuk, Hamiltonian här igen som tvååring där, och någonting störde att vi inte fick ur all. Jättefin travhäst.
Mm. Ja. Du, jag måste bara fråga, när under den här resan lämnade du ridsporten, när blev du 100% trav?
Alltså, man kan säga 95-96. Jag hade fått upp en egen ett sto där som var på ridsidan, Breeders. Som femåring, de är lite äldre när de tävlar, men som femåring så kvalade jag in henne till Falsterbo där finalen gick, och en av Sveriges bästa ryttare då red henne i finalen och gick så där. Och sen som sexåring där, så lämnade jag ner henne några månader innan till honom, så han kvalade och var trea i finalen och fick ganska bra betalt och valde att sälja. Och då tänkte jag, nu skiter jag i det här, om jag inte kan behålla de bra hästarna så hoppar jag av. Och sen besvärlig sport, den är ganska dyr och man måste vara borta ganska mycket. Och ja, har man inga sponsorer bakom sig, i föräldrar och sådär, så är det ganska tufft.
Fattar.
Ska vi gå in lite grann på helgen där? David,
ja, jag har bara en fråga. Finns det någonting från ridsporten man kan ta med sig i travet? Alltså, har du haft nytta av någonting, tycker du?
Ja. Absolut, väldigt mycket man kan lära av varandra. Hur man hanterar sina hästar, hur man tar hand om sina hästar och vice versa. Att ridsidan behöver nog lära sig att få lite träning i sina hästar och uppfostra dem som unga och så här. Så att det där är en jäkla bra mix att de skulle lära av varandra, definitivt.
Okej, okay. Ja. Väldigt få faktiskt förhållandevis som har någon form av ridsportskoppling. Vi hade Adrian här, han har ju hört på lite med ponny och ridsport tidigt, och jag vet att Adrians syster Camille gjorde det, men generellt sett i travet är det väldigt få som varit och röjt i ridsporten mot vad det borde kunna vara, tycker jag.
Jag tycker också, men det är ju på något sätt har i alla fall varit väldigt mycket motsättningar, att den nästan är mot varandra istället för att samarbeta så som det borde vara ju.
Du, innan vi pratar om Hall of Fame, fick du in här för en kort stund sen ett treårigt sto efter Muscle Hill och Hall of Fame då från Anders Ström, som varit hos Marcus Melander, gjort två starter för dig. Vad säger de henne?
Startar på söndag väl?
Ja.
Start på söndag. Det är ju en extremt fin häst. Alltså otroligt kvick i benen. Absolut världsklass i hur snabb hon är på några hundra meter. Så att fick ju en lite annorlunda galopp där in på upploppet i Oaks. Hade väl varit ett eller två annars. Är lite tät i fram, så att möjligtvis att hon touchade till sig lite när hon kom i den här branta doseringen. De är inte helt vana vid det, de amerikanska hästarna. Så hon rundade i tredje lite och så ner i doseringen in på upploppet. Vi tror väl det, vi arbetar efter det här, för Ulf som körde har ju heller ingen koll alls varför det hände, utan bara på ett steg. Och sen åkte vi till Romme mot ganska bra hingstar. Det var lite svårt att matcha. Vi behövde ett lopp för att, ja, inför söndag nu då. Och Jorma körde till ledningen. Och
ja, precis. Det var väl samma som Hope You Step On The League, va?
Och det hade varit ju lite så som när det är två hästar och man har två. Jorma körde fram, hästen var lite vass och Rickard som körde Lego ville ju inte krångla utan backade ner och varit kvar lite för länge. Men så sa vi åt Jorma att från mitten på sista sväng och in på upploppet så passade henne lite där så att det inte, ja, det kan ju bli just i den vinkeln. Och just då attackerade ju Per Lennarsson med Nurmushästen där och tog sig förbi, men följde den väldigt bra och vi var jättenöjda med henne, så att jag tror vi kommer med henne i bra författning på söndag.
Vad har du för feeling för uppgiften på söndag? Hon startar i lopp 1, ska vi säga.
Ja, alltså jag fick ju hemskt dåliga spår med alla tre, men man ska ju inte gnälla, men 7, 8, 11 med tre hästar när vi har jobbat halvåret. Det är klart att det är ju Jorma och han kör ju framåt, det behöver vi ju inte ens fundera på, så ser vi vad som händer, men det är riktigt mer, alltså riktigt mer här.
Okay.
Vi fortsätter med söndagshästarna där då, och när man hör mellan raderna, Stefan, du får väl brodera ut här, så tycker jag att det låter som att, nej, tar jag in nu när jag säger så här, att du har feeling av att Go West Young Man har otrolig kapacitet upp mot Oasis Beak kapacitet.
Ja, och jättesnabb i steget och kanske något oroligare individ, alltså lite inte riktigt lika tuff då, men springer, nuddar inte ens backen, låg i puls och riktigt riktigt snabb, så att jag har jättestora förhoppningar på honom. Nu blev lottningen hemsk för oss och möter både kriterievinnaren och derbyvinnaren som har spår invändigt, men ja, vi får göra vårt bästa och det kan ju lösa sig från spår 8 också.
Det ser ut som en derbyfinal här ju.
Ja, ja, det är ett sånt fint lopp så att bara det är ju, ja, vi får njuta av det också, men hästen kommer i alla fall i absolut toppskick.
Ja. Överdrev jag där när jag pratade om kapaciteten när jag nämnde Oasis B i samma mening, Stefan?
Så lätt att säga att ingen är, men det är en riktigt, riktigt fin häst. Riktigt, riktigt fin häst.
I loppet efter har du då Hope You Step On The League från spår 11 i British Crown-lopp för treåringar. Vad säger du om hans chanser?
Ja, hård och väldigt, väldigt stark. En liten häst med en enorm styrka. Var jättebra när han vann för Örjan på Åby. Var lite sämre för Johan som fyra. Tog töm och bröt. Hittade inga stora fel. Var fortfarande lite seg på Mantorp där i sikta mot stjärnorna. Men back in business senast som fyra. Men en jätteavslutning mot de där hästarna. Och ja, också i bra ordning. Hästarna är jättefina alla tre. Och jag hoppas att vi får till någon eller några av dem får till loppen där för att kunna med till finalen. Det var ju en jättekul grej.
När vi ändå har det på tråden, då har en häst start V75 Örebro lördag. I'm a believer. Vad säger du om hennes chanser?
Ja, jag tycker att vi fick ju spår 4 där, vilket gör att hon brukar gå iväg från alla spår, men får ju ingen jättestrabb. Så att jag tror de här bakhästarna kommer lite tufft på henne där. Jag känner som att vi bara har 10 meter mot dem jämfört med 30 om vi hade fått ett bra spår, så att det gäller att hålla undan för dem lite. Men hon besitter ju också en kapacitet, så mer att hon får loppen och mår bra. Hon börjar komma in i vinterformen nu, tävlar ju dåligt på sommaren, brunstar och ja, en jävla dum här. Jättekapacitet, så att jag hoppas vintern kommer här nu så ska vi kämpa på lite.
Om du får rangordna de här fyra, 1-4, bästa segerchansen, den bästa segerchansen är 1, vad säger du då?
Det är Hall of Fame.
Är det bästa?
Ja, det är bästa segerchansen som jag ser.
Sen då?
Det var inte lätt. Delad tvåa på de andra två på Lego och Algo West, man kan nästan inte kräva honom med det motståndet på något sätt, så att det är enklare att säga att inte han får till det mot de två, men han är inte dålig, det är han inte.
Om det är någon tröst, han är nedstruken ett spår i alla fall.
Ja, men det var kul. Det var
exakt, podden så kommer positiva besked. Innan vi släpper det, en grej jag är nyfiken på bara. Vad har du för träningsfilosofi och hur ser det ut på gården där du håller till?
Vi har en rakbana och en slinga runt gården där. Vi har en liten gård 8 kilometer från Mantorp. Och en relativt ny anlagd backe kan vi säga. Det är inget unikt, jättebrant, men en slinga som vi har lite tyngre nu då, som vi kan rida lite i och även köra i vagn lite saktare uppför, så det blir lite annorlunda träning. Och ja, grunden är väl att unghästarna tränar 3 dagar i veckan och de gamla tränar 2 dagar och myser 1 dag i veckan. Ja, åker ner till banan på Mantorp och kollar läget om vi inte har startat på ett tag. Och ganska enkelt försöker tjejerna ha mycket frihet och göra lite vad de vill med sina hästar. De är ute och rider rätt så mycket och skrittar på dem och tar allmänt väl hand om dem. Och ja, vi har det bra och tjejerna har det bra och hästarna mår bra. Så att det är så vi försöker jobba.
Mm. Vilka fina slutord för den här intervjun, tycker jag.
Ja. Vi önskar dig förstås lycka till i helgen och lycka till med spåren framöver. Det kanske behövs i sådana här lopp.
Det kan inte bli värre.
Nej, men det är ju det är de 3 främsta som går vidare på söndag, så det kan ju bli okej även om du har något lopp ju.
Mm. Ja, vi hoppas. Och för våran skull som har tränare med fina hästar och för Anders skull som har satt hit så fina hästar, så det var ju kul om vi kunde leverera lite.
Mm. Härligt. Ja, men vi håller tummarna som David säger, vi håller alltid en liten extra tumme för våra poddgäst, i synnerhet när det är så här härligt och gemytligt. Ha det gott.
Tack så mycket Stefan, ha det bra.
Ha det så bra då.
Ha det bra, tack.
Hej.
Hej.
Stefan P. Pettersson där, vad tar du med dig från samtalet?
Jag gillar ju så här. Jag gillar ju travtränare som, det här är en egen högst personlig bedömning, men som har backe eller tränar mycket puls, tungt. Jag har en känsla av att travtränare som inte använder sig av backe eller tränar tungt, som kör mycket fart, att deras hästar går oftare sönder. Jag har ingen vetenskaplig bedömning på det här, men det är min uppfattning att det är så. Och jag blir lite glad när de, jag vet inte, när det finns lite olika möjligheter. Ja. Sen finns det de som går i sönder i backe också, ska jag säga. Men jag sjukt trevlig snubbe, måste jag säga.
Helt enig. Okej, okay. V75 nu på lördag. Det gäller Örebrotravet. Känner du spontant när jag ser Örebrotravet och V75?
Ja, men lite under medel, ska jag säga. Det är ju
ganska så ordentligt, eller?
Ja, men Örebro har ett bra geografiskt läge, så det borde kunna vara en bra mix av hästar. Och omgången är...
Det är så kallt med det upploppet.
Ja, alltså. Det är lite för... Kolla det! De har ju bytt vinkel här nu, kameravinkel, om det sista året. Alltså, den här målstolpen på Örebro, den står alltså 40 meter innan kurvan. Alltså, nu fattar jag att det är svårt att flytta målstolpen, för man ska flytta måldomartorn och allting. Men när de satte den där från start, det måste man ju frågasätta. För de satte väl där för att det var någon läktare i sig. Är det helt iskall placering av målstolpen? Tänk på det på lördagen när du ser loppen. Tänk att få flytta fram den. Ja. Det är kallt med det upploppet såklart. Men ändå. Lite under average omgång. Det finns ett par stora favoriter. Men jag kommer faktiskt prova att fälla dem. En av dem.
Nu är det ju, jag sa det förra veckan, att du var ordentligt påläst. Ah, sa du. Inte speciellt. Men nu är du.
Ja, nu är jag. För nu skriver jag Expressen den här veckan. Jag är alltid påläst på lördagen. Men... när jag inte skriver Expressen, då läser jag på, börjar läsa på senare, men eftersom jag har deadline på Expressen på fredag kväll, så måste jag liksom ha gjort materialet, en stor del av materialet, till torsdag fredag liksom. Så
det finns... Vad är det hetaste du har att komma med?
Jag tror att Pastons Lady vinner V72.
Jaha, berätta.
Ja, jag tror hon tar ledningen. Den här Mission Beach 2:an tycker jag verkar vara en enklare häst än vad spelarkollektivet gör, och Pastors Led har gått bra efter vila senast, eller har gått bra efter vila tidigare. Johanne Partan är inne på att hon kan en 11-tid hemmaplan, hon är väldigt startsnabb. Det finns att 2 kan hålla ut, men jag är inte säker på att man vill köra 2 i spetsen, för jag tycker hon har varit så väldigt enkel i jämförelsevis. Jag tror Pastors Led kan vinna från spets, och då ska då favoriten Sjukantens Rose få lite spår på vägen, och det luktar i dödens för den, så att Pastors Led, jag vet inte vad hon är just nu, men hon
9%, ja. 9%. Men David, ja. Ett 6-årigt sto efter Pastor Steven, det låter ju inte som en David Neves vinnare.
Nej, men så är det väl lite grann. Men 6 år är väl inte så gammalt, och det är ju ett storlopp. Så att hästen är väldigt bra, effektiv. Och jag kommer ihåg när hon vann för Jansson där och vunnit för Örjan och så vidare. Hon är väldigt effektiv i spets. Visst, lite väg sista biten, men det är Örebros korta upplopp, och jag tror hon kommer förbi 2 från start. Det är ju, det är inte säkert hon gör det, och gör hon inte det så är det ju tuffare såklart. Men Gör hon det så tycker jag hon ska ha en bra chans. Hon är underspelad helt klart i alla fall.
Ja, spännande resonemang. Vad säger du om min tanke då? Nummer 5, Loose. Jag gillade den hästen. Jag tyckte den var väldigt bra när den vann näst senast. Och sen ja, men slog rätt hyggliga hästar då. Och var ute i det lopp som läppstiftet vann senast. Mm. Så att,
ja. Ja, då var hon lite synad. Men hon har varit struken efter det. Men Loose, absolut. Garderar man så ska Loose... med ganska tidigt. Jag vill bara säga det. Bianca Sisa, om man målar på, glöm inte bort henne. Barfota runt om den här gången. Kommer laddas från åttonde spår. Bör komma ner vettigt i banan. Jag tycker inte det finns så många av de invändiga, förutom då två och tre som kan ta emot. Den är väldigt lite spelad och en bra häst. Väldigt bra häst för klassen tycker jag.
Något annat du har grottat ner i?
Ja, håll i hatten. Jag tror att Klaus Kern kan vinna V75-1.
Oj.
Ja, men Klaus Kern har inte vunnit på V75 sen Sundsvall brann. Och jag tycker dock att han har kört bättre sista åren. Det var ju där i början på 10-talet när han var väldigt mycket offensiva styrningar. Och han kör mycket mer balanserat nu tycker jag. Bland annat körde han ju just Payet D väldigt bra senast som tvåa bakom Van Gogh ZS som är med i det här loppet. Hästen har bra form, spår 2 och våld ska inte vara något problem. Klaus är med i den främre träffen, vad är den, 2% i princip. Och nej, jag tycker att den blir väldigt bortglömd på V75 i ett lopp där favoriterna har fått dåliga spår. Ja. 3% är den förresten, ska jag säga.
Yes. Ja, vad härligt. Jag gillar Cargo Door. Mm. Även om det är full väg den här gången.
Ja.
Men han har gjort några bra lopp över lång distans tidigare också.
Hur var formintrycket senast?
Ja, det är precis det. För jag spelade ju honom senast också. Det var ju där Admiral As vann ju. Han var ju fyra då. Och jag spelade honom även på Skellefteå gången innan också. Det blev tidiga lopp. Då var jag tidigt på ägaren och frågade också vilket huvudlag de skulle ha. För när man har kört med goggles tidigare i Mattias Ljuses regi så har han blivit fruktansvärt startsnabb. Mm. Och liksom nästan pullat ifrån sina konkurrenterna vid några tillfällen. Och då sa man, nej, men det blir förmodligen helstängt huvudlag där uppe i Skellefteå. Och nu blev det för mycket den gången han galopperade bort sig. Ja, gick ändå 11-9 senast. Men 9% han har ändå springspår. Så att hitta han till ledningen över Örebros korta upplopp så... Gärna för mig.
Får jag bara säga en intressant sak här. Hur man som travspelare kan hamna i fällor. Om du inte har sett Cargo då senast och läser intervjun. Jag sitter med travguiden framför mig. Man intervjuar William Eriksson som också körde senast, va? Han säger så här. Han har visat fin form på sistone. Skar linjen med sparat i fredags och kändes riktigt stark. Har tidigare gett besked om att han kan öppna så läget bör vara passande. Han kommer att laddas för spets och där trivs han bra och kommer att sälja sig dyrt. Han ska ses med chans. Går med vanlig vagn bara runt om och hälsning till huvudlag. Alltså så här. Tittar du på loppet senast. Det var ju inte så att Skar, vad var han sa? Kändes riktigt, Skar mållinjen med sparat i fredags och kändes riktigt stark. Det var ju inte synintrycket i alla fall. Det kan jag säga. Det är min uppfattning.
Nej, det var väl, nu kunde han väl inte bli bättre än 4 såg det ut som där ett tag. Men
det finns säkert en anledning. Men...
Jo, jag vet, men jag håller med dig David. Det var nästan så att han åkte dit om fjärde platsen faktiskt. Och den hade han ju inte behövt släppa undan om det var så mycket krafter kvar. Så där är jag enig.
Det är det jag menar. Och det finns säkert anledningar. Ibland har spelaren fel för att tränaren och kusken vet någonting som hände. Men generellt sett så är ju ögat viktigare än örat så i sådana här lägen.
Och tussarna var ryckta och allt det där. Så att,
precis.
Ja. Har du något annat?
Quarcia, som du brukar gilla. Har inte hon en bra uppgift?
Alltså det är en sån fruktansvärd märde det där. Alltså.
Ja. Du vet,
hon är sån otrolig kapacitet i henne, David.
Hon har tjänat 850 000. Senast var hon på linjen bakom Alone som har tjänat 1,7 miljoner från samma start.
Mm. Mm.
Visst, Kim Oberg behöver hitta ut det är lite problem sådär, men om de inte såhär, jag tror att det är två hästar som det står med, det är Quarcia och TCDT och jag tror att jag ska inte säga att det är heltäckt på två, men nej, jag tror att man kommer långt på de två. Tyckte inte det var ett jätteformintryck på Activate senast, hon har inte riktigt vuxit in i storeliten och Dixie Brick var ju väldigt bra senast, men där tycker jag att hon är väldigt ojämn och presterar sällan två gånger i rad, så att Quarcia och TCDT i ett lopp där folk sprider strecken.
Ja, jag har ju spelat Quarcia på sistone här. Det har jag väl gjort hela tiden i stort sett ända sedan jag spikade på Valla där på Grand Slam. Men du vet, hon var ju trea där bakom. Hon gjorde ett bra lopp då. Näst senast på Romme bakom Indra Secret. Och vem är David som var tvåa? Jo, Klaus Kärns och Sibylle Tintes. Payet D slog Quarcia. Så att, jag håller med dig. Supertidig, verkligen.
Jag har ett drag till. V75, nummer 5, Mr. Clayton JF. Jag vet att den här hästen har en lite icke-vinnarstämpel på sig. Han har vunnit 4 gånger på 41 starter och gått upp i silver. Men intrycket näst senast när han följde med en spishet, eller spishet var han inte, men en gott gåendes Anything For You. Han fick ju loppet perfekt men avgjorde ändå på bra tid. Senast satt han dyngfast med Rubo Stubb. Jag hörde att Örjan tyckte han kändes typ bättre än någonsin.
I Vagabond B-loppet.
Ja, jag säger inte att han vinner, men Chapuis är överskattat startsnabb. Det finns att Mr. Clayton JF kommer ner till plankan före Chapuis eller bakom Chapuis, att han får ryggledaren och kan krypa ner där i en spetskörning. Och skulle han få lucka på upploppet så jag tror han kan vinna 1% nu. Alltså. Så att han kommer jag betala för. Där är för övrigt Seismic Wave klar favorit och det ska väl vara, men med Westerbo Pokerface som stor favorit också så pallar inte jag med Seismic Wave från bakspår och kort distans.
När du ändå är inne på bakspår och kort distans, vad var det för intryck på Dragster senast?
Du, skriver det också i min Expressen-text. Jag tar med Dragster för
att... Ja, jag med.
Ja, men så här. Roger Malmqvist är en, tycker jag, väldigt underskattad travtränare. Men han har ju tenderat att när det är upplopp för hästarna i loppen så har han ju påfallande ofta genom åren kört för offensivt och hästen inte har krafter kvar. Senast var första gången någon annan än Roger och Kasper K. Andersen som har kört en gång körde honom i Sverige. Och det verkar ha funkat bra. Han vann ju på ett väldigt bra sätt och jag är helt säker på att Roger presenterar honom i toppförfattning igen. Och även om det kan inte vara ton spad över mål senast så är han ju återigen ospelad. Vi pratar 1% på V75.
Ja, men han visslade ju förbi Hazard Book och Island Life och hade
absolut,
så allt.
Absolut. Så att jag håller med om där. Nej. Det är ganska okej omgång ändå. Alltså. Det finns några av de här kantbollarna som kan vinna.
Ja, vad bra. Är du nöjd där eller vill du komma med något mer vad gäller V75 eller laddar vi inför lördagens Twitch?
Men det kommer med på lördagens Twitch. 13.00twitch.tv och så söker man på Gambling Cabin så har vi gått igenom allt det senaste.
Ja.
Så är det. V75 söndag har jag inte börjat plugga ännu, men jag tycker att det tycker många andra. Vilken helt formidabel tävlingsdag det är. Den är så otroligt bra. Visst, många hästar kanske är slitna slutet på året och så vidare. Men den är så otroligt bra. Men det är så väldigt synd att den ligger på en söndag. Den här tävlingsdagen kan paketeras på 100 olika sätt som är bättre än att lägga den på en söndag i oktober. Visst, nu är det ju ingen publik ändå så nu tappar man den faktorn. Men det måste gå att hotta upp det hela med kanske lite kvällstrav eller något liknande. Man har kört den här tävlingsdagen vet många gånger på en söndag. Det är alltid avslaget på Solvalla. Har det varit sista åren och sådär. Utan kör den här dagen på en fredag. Hotta upp det. Jag vet inte om man kan köra en V86, extra V86 på en fredag för att det är så många bra lopp. Eller om man vill köra V7, jag vet inte. Och liksom ha lite buzz runt omgången så tror jag att den skulle vara mycket bättre av det. Det är min absoluta uppfattning. Söndagar, ja, det funkar för elitloppet och trav av vardagskaraktär. Men stordagar mår inte bra av att ligga på söndagar.
Nej, där har du varit tydlig.
Ja, tack.
Du, innan vi går in på veckans hiss och diss, kan vi inte bara nämna om jag backar då en dag till lördagen där med Express Gaxes lopp, gulddivisionen, bara höra dina tankar där, hur de låter sig någon dag innan.
Jag är inne på att Heart of Steel kommer till ledningen. Jag lyssnade på Untersteiners igår på Expressen.se där Eskil Hellberg pratade med båda två och där var det att Johan liksom la en brasklapp för att ägaren ville se Dear Friend i spets och då kontrade Pu med att
lycka till eller?
Nej, men att Heart of Steel slår Dear Friend från dödens, trodde han. Heart of Steel går ju väldigt bra i döden ska sägas.
Ja, men det är man väl lite inne på? Eller?
Ja, alltså, men det kanske man är. Och känslan var att Johan ville lägga den brasklappen att ägaren ville se honom i spets medan Johan själv kanske då var inne på släpp. För hästen har gått bäst i ryggar. Det är dock en ganska bra
kundivision. Ja, alltså så här är det ju också med Dear Friend. Är inte hon sjukt överspelad förresten? Hon är spelad på 11%.
Jo, det känns lite så. Det känns
alltså
lite
hon
så.
Är ju ute mot Hingstar och Wallacker nu. Hon gör det ju bra. Hon gör det ju väldigt bra i stoeliten och så vidare. Men där var det ju liksom ja, men fjärde plats senast Hevin Boko-loppet. Nej, att hon ska ta emot de här i spets och rinna undan. 11%. Sjukt överspel.
Ja, hon kan vinna från hålet såklart. Ryggledaren, men då ska hon ju vara 5%.
Det ska vara maxklaff,
tror jag. Ja, exakt så. Nej, men jag håller med. Det är ett bra lopp det här. Reich Fes kommer nog sätta upp lite tempo. Disco Volante lär laddas utifrån. Han är ju väldigt snabb efter en bit. Vi har Saren Fas som kan allt vissa dagar.
Ja, är det inte dags för den snart?
Jo, Milligan School slipper göra jobb. Million Dollar Rhyme var ju positiv senast, men nu blir det väl spåren från dem igen och det har ju visat sig inte gilla. Alltså spontan fördel Heart of Steel, och till de här sträckorna är faktiskt väldigt intressant att gå på, tycker jag. Jag tycker nog han ska vara klar favorit, så det är min uppfattning om det. Vad säger du?
Ja, det kanske är så. Det kanske är så. Jag väntar ju på Saren Fas. Man tycker ju om det där. Men det är, han får väl till det
lite sen. Vänta. Han var ju väldigt bra.
Jo, jag vet att han vann på 9-9 där.
Exposure, men,
ja, exakt. I Finland. Men om jag säger så här. Jag väntar på att han ska smälla dit lite oftare. Han vinner lite för sällan. Det är lite för mycket om moment, tycker jag, med Saren Fas.
Han håller med. Han har vunnit 2 gånger i år på 11 starter. Visserligen mött toppmotstånd, men han skulle behöva vinna oftare. Så är det.
Med tanke på den kapaciteten man tycker att han har, som de även själv säger att han besitter. Så att, lite mer så. Jo, jag vet. Han var jättefin där när han vann i Värmo i september. Men ja. 15% på den och 11 på Dear Friend. Alltså, kom igen.
Ja, nej.
Att det skiljer så lite mellan de två hästarna, det ofattbart för mig i alla fall.
Ja.
Ska vi runda med veckans hissodis, tycker du?
Det tycker jag.
Vi kör. Ja, men vad härligt. Ska jag få hissa den här veckan, har jag förstått.
Ja, det verkar så. Rykten på stan säger det, så varsågod.
Snackas det mycket om det?
Nej, det är det väl inte. Men det är viktigt att vi alternerar, helt klart.
Ja. Du, jag lyfter fram 3 stycken sjukt fina hästar som har ungefär samma gemensamma nämnare. Det vill säga att de tränas inte av några stora proffstränare, men de presenteras i ett utomordentligt skick. Var med på de hästarna nu.
Mm.
Dammsugarhästen från i lördags, From the Mine.
Kort på vad fan kallas dammsugarhästen, alla vet inte om det.
Nej. Det var väl inför en start på Östersund när han inte gjorde sig, ja, han var väl inte, presterade väl inte så som man kunde förvänta sig, men det visade sig att det var en dammsugare som var inne i stallet väl innan och susade runt där, alltså det var någon som, ja, städade helt enkelt, och den dammsugan var väl så att From the Mine inte gillade och hade stressat upp sig och därmed inte levererade. Det var väl, vi sa ju det, vi har ju hört många förklaringar, men och jag ifrågasätter inte Katarina Nordqvist, långt därifrån. Men det var därav
den var rolig, men hästen verkar lite speciell. Han hade bitit henne inför och han verkar allmänt stökig att göra med.
Ja, men det hade inte varit någon dammsugare i stallet i Gävle, tror jag i alla fall. För att prestationen var fantastisk. Vilken utveckling, David, From the Mine,
ja,
Katarina Nordqvist har gjort där.
Verkligen.
Vi kör vidare med Tully Bardin Boe. Såg du avslutningen för Rickard Eliansson i onsdags?
Mm, snack om att flyga fram.
Snacka om att veta också vad man hade i tömmarna. Snyggt kört av Rickard, tycker jag. Och då tränaren, liten B-tränare, Björn Eriksson, som har tagit fram Tulla Berdin Boe. Har ju de här Boe-hästarna genom åren, men här har de någonting att åka med framöver. Jäkla fin häst. Jag gillar den där enormt, alltså. Tulla Berdin Boe. Liten tränare där också, sjukt fin häst. Och så då tar vi Wild Love. Vad säger du?
Ja, är imponerande alltså. Hon är utvecklas konstant och hon är väl uppe i den absoluta storeliten nu, får man säga. Det visade hon ju på Åby när hon var 2.
Ja, men det var väl nästan en underdrift väl.
Vad sa du?
Det var väl nästan en underdrift. Hur många ston är bättre i Sverige, säger jag.
Nej, just för dagen är det inte så många. Det är... Nej, jag kan nog inte säga... Det är jämnt där uppe och hon slår kanske inte de här från dödens, men hon är med i den absoluta toppen.
Ja.
Och vi pratar form.
Ja, det är väl Melby Free och Heaven Book och Wild Love och...
Ja, och ja. Rödluvan har varit sämre på slutet, men hon är där uppe annars. Nej, där uppe är hon. TCDT kanske, jag vet inte.
Vi har säkert bommat någon också i förbifarten, men utan tvekan, vilket jobb Bengt Simberg har gjort med Wild Love. Där har du tre tränare, Björn Eriksson, Katarina Nordqvist, Bengt Simberg, som presenterar stjärnor i lysande författning. Det är veckans hiss. Jag blir glad när jag ser Tullebardin Boe, From the Mine och Wild Love. Förresten, vi måste köra Katarina Nordqvist här i podden som gäst också här. Får hon utveckla det här med dammsugaren också. Med
ja, det har blivit det och Vaggrytsmannen har blivit lite av röda trådar här i podden.
Ja.
Nej, men absolut. Är det min tur att dissa då?
Gärna, tack.
Jag dissar den här veckan. Jag ska spå tillbaka klockan och säga lite grann och försöka få in i ett sammanhang. Det är ju så här, när äldre hästar börjar prestera sämre så höjs ju ofta rösterna för att de ska sluta tävla. Det var ju så väldigt mycket med Haradja. Alla hade åsikter och så vidare. Nu var det ju kanske hästen i Sverige sista 15 åren som har väckt mest känslor. Delade upp folk i två läger. Jag blev nästan ovän med mina kompisar för att vi tyckte olika.
Vad tyckte du?
Jag tyckte att hästen inte fick, alltså att han hade kvar att visa på tävlingsbanan. Jag vet inte om jag hade tur att det var så, för nu vann han ju en Prix d'Amérique väldigt sent i karriären. Men det tycks väldigt mycket, och jag tror man får acceptera att äldre hästar inte kan göra lika mycket i loppen längre. Tåller jag lika mycket jobb ut, man får köra snällare med dem, köra mer på chans. Och jag kan acceptera att de blir sämre och att de inte liksom håller samma nivå. För att det är ju liksom inte, många tyckte till om Bold Eagle. Där kan jag tycka att man kanske startar någon gång för mycket på Vincennes. Men i andra sammanhang funkar det bra på 1000-metersbana eller på andra banor. Så att jag tycker att men man får känna av lite grann. Men jag tycker inte det på automatik är att man ska sluta för att man inte är på absoluta toppen. Utan man har väl rätt att tävla med sin häst om man har fått fram en bra häst. Däremot finns det ju grader ner till de här som nu är det en start, men som är totalt slut. Jag tyckte det var väldigt tråkigt att se Sauveur på Rättvik här för några veckor sedan. Jag vill verkligen inte hänga ut Mercedes Ballock som har honom nu, för att jag kan tänka mig att hon har fått in hästen och blivit ombedd att testa och se hur det funkar. Det kanske är någon ägare som har sett honom. Jag dömer ingen runt hästen i det aktuella fallet.
Nej, jag får bara flika in där. Ja. Jag tycker att det är bra att du poängterar det också. För jag kan tänka mig bara rent känslomässigt. Alltså med det strul som Sauveur har haft. Han har inte startat varken under 2018 eller 2019. Mercedes har säkert lagt ner enormt många timmar på att förstå lyckan och kunna få åka iväg med Sauveur. Man känner att nu är du killen i den fasen i alla fall att vi kan starta. Det måste vara otroligt tungt, menar jag. Alltså vad känslomässigt det blev.
Ja, och jag menar, ägarna som äger hästen har ju varit med på hela resan. Och där han liksom har tjänat då 5 miljoner, vunnit Harper & Novos lopp och så vidare. Och liksom varit en riktig profilhäst i Sverige. Och jag dömer inte att man vill tävla med sin häst och testa. Men han har varit borta, som du säger, han vann ju Harpers 2017. Sen så har han varit borta sen dess. Ja, det är över 3 år han har varit borta. Det är möjligt att han kanske behöver lopp i kroppen, jag vet inte. Men han var dunderslagen i ett ganska svagt lopp på Rättvik. Visserligen döden, så en liten galopp. Men att se en sån stjärna vara 100 meter sämre än vad han varit när han varit som bäst.
Är
det är skittråkigt. Och jag säger inte att, som sagt, enskilda fallet kan jag liksom inte bedöma, men jag tycker att man måste lite värdighet i en häst som har varit i den absoluta eliten. Även om Sauveur inte var det kanske på medlistan, så vann han ändå Harpers på världsrekord när han vann. Så att han har ju varit där. Och jag tycker att, jag vet inte, jag gillar inte vad jag såg, det kan jag konstatera. Sen vems fel är, det vill jag inte hänga ut någon, och absolut inte Mercedes Ballock i det här fallet. Men för det är bara en start, de kanske insett nu att det inte går, men den här 10-årige hingsten borde få att hålla på med något annat, kan jag tycka.
Han borde få vila och ha det bra kanske.
Ja, eller betäcka med honom. Jag menar, han är ju, alltså, kanske inte den jag skulle betäcka med i första hand, men han har ju ändå presterat bra på banan och många egenskaper som man vill ärva, så att något sånt, jag vet inte.
Ja. Ja. Bra, David, ska vi dra ihop och knyta ihop veckans poddsäck?
Ja,
är det någonting du vill avsluta med?
Nej, det är ingenting, utan vi ser fram emot en härlig travhelg med topplopp från Solvalla på söndag och väldigt bra sport från Örebro på lördag, och så hörs vi nästa vecka.
Ja, vi gör det. Ha det så gott alla där ute.
Bra, hej.
Hej, hej.